Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till ännu ett avsnitt av Studio Krim med mig Torbjörn Granström, kriminalreporter på Länstidningen. Idag sitter jag här ensam med en enda gäst, den mångårige polisen, Södertäljepolisen, Johan Allard, kriminalinspektör Johan Allard. Välkommen.
Tack.
Hur många år har du jobbat i Södertälje?
Ja, jag började polisskolan 1980 och kom till Södertälje 1981 och har väl i princip varit Södertälje trogen sedan dess.
Du kan Södertälje med andra ord.
Ja.
Och vi hoppar in direkt på det vi ska prata om idag, nämligen ett av de morden som skedde i falangkriget i Södertälje hösten 2022. Nämligen mordet på 41-årige Enki Özmen. Ett mord som har upprört väldigt många just för att han var en helt oskyldig person som föll offer för en så kallad felskjutning. Men vi backar bandet till den 1 oktober 2022. Klockan är kring 19.40. Ute i Södertälje befinner sig flera polispatruller vid den här kvällen. Väldigt många polispatruller för att kyla ner konflikten eftersom det har varit ett mord kvällen innan vid Rösberga förskola i Ronna. På en person, en 19-åring kopplad till Saltskogfalangen, och man kan befara hämndaktioner. Men trots alla dessa polispatruller så dyker ändå en svartklädd person upp på en eldriven cykel. Han har dolt sitt ansikte med en svart buff och kommer cyklandes längs Enhörna leden in till Ronnaskolan. Framför honom så går två kompisar. En av dem är då den 41-årige Enki Özmen. Och den här cyklisten kör om dem, om jag har förstått det rätt. Gör en halvsväng, stannar framför dem, tar upp någonting som skulle kunna beskrivas som en minikopist och öppnar eld. Och 41-åringen dör tragiskt nog på platsen. Sen lämnar den här cyklisten brottsplatsen och försvinner mot Lina. Och du, Johan Allard, är en av de poliserna som sätts in i utredningsarbetet kring det här mordet. Om jag förstår det hela rätt så, du kopplas in tidigt dagen efter. Kan du berätta, blev du inringd då? Dagen efter var en söndag.
Ja, vi blev ju inringda då, några arbetskamrater, bland annat Kalle Kos och jag, får det här ärendet att jobba med. Det vi gör, det är ju att gå igenom allt material som man har samlat på sig under natten.
Vad visste ni under natten?
Ja, jag skulle säga att vi visste precis det du har beskrivit. Vi visste att Enki Özmen hade skjutits ihjäl och vi hade inte någon tydlig motivbild.
Nej, därför han var ju inte kopplad till något, så att det var ju väldigt svårt att avgöra det. Under den här tiden har ju Södertälje hela Sveriges blickar på sig också. Ännu ett mord har skett trots alla polispatruller. Och då har det varit stor uppmärksamhet i riksmedierna dagen innan också för det här mordet som var då och skjutningen. Hur kändes det att komma in och ha den pressen på sig att ni måste hitta den skyldige i det här fallet?
Ja, jag känner inte så. Jag tror jag skulle vara alldeles för splittrad om jag kände att alla brott som har begåtts innan blir en del av det jag tar med mig in i det här utredningsarbetet. Det vi, Kalle och jag, kände den här dagen, det var ju att fokusera på skjutningen den 1 oktober. Och vi går in med allt vi har för att utreda det. Och jakten inleds ju med att försöka hitta gärningsmannen.
Mm. Vilka åtgärder vidtar ni?
Det första man gör när man kommer in precis på morgontimmarna efter att ett allvarligt brott har begått, det är att samla och få en bild av all information som har kommit in. Vi går igenom förhör, vi går igenom övervakningsfilmer. Vi ser om teknikerna har gjort några iakttagelser som är värda att prioritera. Initialt så jobbar ju den yttre resursen med att knacka dörr. Man hör människor som finns i närheten till brottsplatsen. Det är en stor mängd dokumentation som man måste få ner för att kunna inrikta sig mer specifikt på jakten på gärningsmannen.
Hade ni fått in några intressanta vittnesmål där?
Ja, det finns många iakttagelser och bland annat var det ju en förlupen kula som sköts mot Gulfmacken som ligger på Robert Dambergsväg och där besökare fick ta skydd helt enkelt. Men vi såg att ett vittne hade gjort en iakttagelse och vi såg också när vi gick igenom polisens övervakningskameror att vi såg en raw bike, som det här kallades, komma längs Enhörnaleden för att sedan väldigt kort därefter åka tillbaka mot Lina.
Ni hade den, det finns ju en bild som vi har publicerat flera gånger när man ser den här skytten komma på raw biken. Togs den av ett vittne eller var det någon trygghetskamera? Eller?
Det var en trygghetskamera. Det var polisens övervakningskamera som i första skedet ser hur den kommer längs Enhörnaleden. Först från Lina och sen för att vända åter mot Lina.
Ser ni själva mordet på den också?
Nej, nej, det gör vi inte. Däremot så har vi ett vittne som står på Robert Dambergs väg som noterar smällarna till höger om sig. Och så ser vittnet personen som kommer på råbarken tillbaka mot Lina. Och den här personen följer efter driftigt nog. Mm. Och där fick ju Kalle och jag en ingång hur vi skulle jobba vidare för resten av dagen.
Och då kan ju sägas att just Lina är ett område som har kopplats till den så kallade Saltskogfalangen. Och då jobbar väl ni antagligen efter att mordet på något sätt har kanske med konflikten att göra. Även om ni inte ser motivbilden på just offret. Vilket ju sen ska visa sig vara en felskjutning.
Ja, att går mot Lina kan ju som du säger bekräfta att det har kopplingar till Saltskog. Och att en person då som går i Ronna blir skjuten. Men det var för tidigt att spekulera i de här delarna. Det vi såg det var ju att vittnet hade gjort iakttagelser och sett när den här råbiken åker in i Lina. Och där började våran jakt så att säga. Mm. Och det primära det var att hitta råbiken.
Ja just det. Och hur gjorde ni? För ni hittade ju den faktiskt. Hur gick ni tillväga?
Ja, vi hade en yttre resurs som var till vårt förfogande. De finkammade Lina. Och vi hade väl en riktning då mot Keramikvägen. Men efter någon dryg timme eller så fick vi negativa besked. Man kunde inte hitta några bra ingångar var den här råbarken kunde vara. Och Kalle då tog väl ett beslut att vi får gå igenom garagen. Det första var ju att gå och känna på om garagen var låst eller öppna. Och på Keramikvägen så är det ett öppen garage och vi ser då att råbarken står där inne.
Okej. Okay. Och ungefär när på dagen var det här när ni fick träff där?
Ja, jag skulle tro att det mesta ramlade in i närheten av lunchtid.
Ja, okay.
På dagen den 2 oktober.
Och vad ser de då när de kommer in i garaget?
Nej, de går ju inte in i garaget utan de ser ju att råbarken står där när de lyfter på garagedörren. Och då är de kloka nog att frysa läget. Och utifrån att de fryser läget så tillkallas tekniker. Och vi ser att det här kan vara den plats där brottsverktygen är dumpade helt enkelt.
Mm. Och det är de ju också eftersom man hittar då, det visar sig vara den råbiken och man hittar dessutom mordvapnet.
Ja, vi vi får information efterhand att ja, först är vi jättenöjda med att vi hittar råbarken. Sen får vi uppgifter då att man har hittat en skyddsväst under bilen. Och då blev vi upprymda. Vi tänker, här går det att säkra DNA. Vem har använt skyddsvästen? Och ju längre teknikerna kommer in i garaget, ju mer framgång får vi. För framför ett av fordonen så ligger en påse. Och i den påsen så ligger det diverse kläder, men det ligger också ett vapen och ett magasin.
Ja, jag kan ju tänka mig att man är upprymd då liksom, när man har fått det liksom bingo, om man säger så. Men vad händer sen?
Sen säkrar vi platsen och det blir en teknisk undersökning av garaget. Vi tar ju då allt som vi anser har en koppling till brottet. Det tar vi i beslag och tar in till polisstationen.
Ja, just det. Så skickas det till NFC, Nationellt Forensiskt Centrum, va?
Ja, men det bara skickas inte, utan det begärs en akut förtur.
Ja, just det.
Och en akut förtur 2022, det ställer faktiskt NFC. Allt annat jobb läggs åt sidan för att enbart fokusera på det vi skickar ner till dem.
Så Södertälje var först liksom i alla köer?
Ja.
Ja, okej. Okay. Så det ni kör ner med en bil med grejerna?
Ja, och men det var ju inte
till
så...
Till Linköping?
Ja, till Linköping gick färden. Men det var ju inte så att vi kunde ta allt som fanns där. Utan vi fick göra en prioritering av det vi hittade i påsen. Och vi resonerade fram att eftersom gärningsmannen var maskerad och hade nått över ansiktet och det låg en buff, en svart buff i plastpåsen, så bedömde vi att den är mest trolig att vi på ett snabbt sätt kan få fram DNA.
Och fick ni det?
Ja.
Hur lång tid tog det innan ni fick svar?
Jag skulle tro att vi fick det måndagen, senast tisdagen.
Okej, då är vi framme vid den andra, tredje där någonstans. Tredje. Jag konstaterar att åklagaren fattar ett beslut om att anhålla en person i hans frånvaro, den tredje. När ni kollar upp vem den personen är, det är en person som på papper är 17 år och 9 månader gammal. Och sedermera ska gripas den 5 oktober ska han gripas. Vad visste ni om den personen? Det var en person som fanns i den här miljön på Saltskogssidan.
Ja, vi hade sett att personen tidigare förekommit i utredningar och var en del av den här konflikten mellan så kallade Saltskog och Ronna-falangerna. Bland annat så hade ju en granat kastats in på en adress på Järpstigen i Södertälje där den här personens DNA återfanns på grepen på granaten. Vi hade en bild av vem det var. Så den tredje, när resultatet har kommit från NFC, så anhålls ju skytten, som vi påstår, i sin frånvaro. Mm. Och, men vi hade lite mer tur än så. För det vi inte visste då, det var ju att hela det här gänget som var en del av Saltskog hade under natten mellan den första och andra
mordnatten helt enkelt,
hade tagit in på ett hotell i Täby. Och hur kom vi det på spåren? En allmänhet som är i anslutning till hotellet tycker att situationen är lite obehaglig.
Inne på hotellet då?
Utanför hotellet.
Okay. Ja.
Och väljer därför att ringa polisen. Och det blir en fordonskontroll av de som är på platsen och ett fordon som också har lämnat. Och utifrån den här fordonskontrollen som kollegorna gör så kunde vi sen börja, som vi säger, bakspåra. Vi såg skytten.
Som också hade bott på hotellet.
Som också hade bott på hotellet.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Och vi såg då vilka som var tillsammans med honom. Vi kunde med lätthet ta ut vilka personer det var. Utifrån det så började vi jobba aktivt med hemliga tvångsmedel mot de här personerna. Och en kartläggning av deras rörelser påbörjades.
Och hemliga tvångsmedel innebär avlyssning och att man följer...
Ja, positioneringar av telefoner med mera, med mera.
Så kvällen den 1 oktober, en lördag, då skjuts den här 41-åringen. Och på natten tar man in på det här hotellet. Kommer in sen och får de här svaren och så. Men det tar ändå 2 dygn ungefär från att... den misstänkte skytten anhålls i sin frånvaro till att han grips. Vad berodde det på?
Ja, vi hade ju en känd adress på honom. Mm. Och där var han inte helt enkelt. Utan vi får ju börja att leta på tänkbara platser där han möjligtvis kan vara. Och det brukar ta sin tid. Mm. Det är ju också, tycker jag, att det kan ibland stärka misstanken mot en person att de faktiskt håller sig undan. Mm. Varför håller de sig undan? Det som var intressant när vi började bakspåra, det är ju att skytten är kontrollerad med en person som vi senare också tar in på hotellet i Täby. Så att, men då var han ju inte efterlyst. Så en kontroll av person och fordon gjordes efter mordet, men då var han inte efterlyst.
Precis, för att det... Och det här var också orsaken till att ni under, vad ska vi säga, utredningsgången kommer att plocka in väldigt många för medhjälp och skyddande av brottsling och sådana här saker. Men åter till den här skytten då. Minns du i vilket sammanhang han grep sen den 5 oktober?
Ja, det var ju också i en fordonskontroll. Och det var i samband med att man kontrollerade en bil i Västra Blombacka som han greps. Och tillsammans med personer som ingår i den så kallade Saltskogsfalangen.
Mm. Och sen grips den här personen och ett utredningsarbete, ska vi säga, förundersökningen fortsätter här. Och då kommer vi in på egentligen det här med åldersbedömningen som görs av honom. För att, som du nämnde, så hade det kastats en granat med hans DNA på. Och det skedde sommaren 2021. Det är egentligen året innan där. Drygt år tidigare. Och i samband med det ska det ha framkommit uppgifter om att han egentligen var ett par år äldre än vad han var.
Ja, jag skulle, innan jag kommer in på åldersbedömningen, skulle jag ändå vilja säga då att efter söndagen och måndagens arbete så tar grova brott över ärendet. Men man bedömer att det är viktigt att en lokal resurs finns kvar i ärendet. Och då fick jag och ytterligare några Södertälje-kollegor stanna kvar i ärendet. Men grova brott, som är en sektion, fick då huvudansvaret att utreda brottet.
Ja, just det. Ni jobbar vidare med det här under dem då?
Ja, man tycker att det är bra med den lokala personkännedomen, platskännedomen och så vidare. Och en del av det långa utredningsarbetet har ju bland annat varit att fastställa skyttens ålder.
Det är ni som har jobbat med det alltså, framförallt?
Ja, jag och en kollega Emma tog tag i att försöka utreda hur gammal skytten var. Och vi kunde ju se då i en asylutredning från 2017 att han då uppgav att han skulle fylla 15 i december. Och han har i tidigare polisutredningar sagt att han är äldre än född 2004 som står i passet. Så att skytten har själv i flera sammanhang velat påtala att han är äldre än vad som framstår i passet, och det beror på språkförbistringar när han anlände till Sverige. Migrationsverket hade ju ett stort inflöde av flyktingar under 2015-2016, och när jag pratade med en enhetschef på Migrationsverket så frågar jag hur kommer det sig att trots att han säger att han är äldre än vad som står i de första uppgifterna, så svarar chefen där att vi misstror inte de nya uppgifterna, men vi låter dem stå kvar, det vill säga 2004. Och då hade de två argument som också var Migrationsverkets rutiner för tiden. Det var om det inte uppenbart framgår under asylutredningen att den sökande är äldre eller yngre, eller att det framkommer ett giltigt ID-handling, då är man beredd att ändra mot de första uppgifterna som är lämnade. Och det här har följt skytten. I något sammanhang såg jag att han hade gått om nionde klass 3 gånger utifrån att det har varit oklart med hans ålder. Och min personliga reflektion, det är ju att det är väldigt viktigt liksom att det sätts rätt ålder på personer som kommer till Sverige, så att de kommer i deras rätta miljöer, till exempel en skolklass.
Och det var ju väldigt mycket prat på den tiden kring 2015-16 och framåt, att just äldre personer sattes i högstadieklasser med yngre och allting sånt där. Och det var många som upprördes över det, men samtidigt så var det så. Och här ser vi ju en effekt vad som faktiskt kunde ske, nämligen att här hade vi då en misstänkt mördare som antingen skulle dömas som myndig, det vill säga riskera livstid, eller som underårig och få avsevärt lägre straff. För det var väl det handlade om då med åldersbedömningen i den här förundersökningen, att ni verkligen ville fastslå åldern.
Ja, och där finns det ju intressant information att ta till. Det är ju så att man kan mäta handleder, och det gör man om man vill se om personen är 15. Man kan också använda visdomständer och vänster knä.
Vänster knä?
Ja, jag har en känsla av att det var vänster knä som gällde.
Ja.
I alla fall har jag sagt det i alla sammanhang, så jag hoppas det är en riktighet till det. Men det finns en utväxt på vänster knä som visar att sannolikheten för att man är 18 år är ganska hög. Jag tror 9 av 10 personer som har den här utväxten i knät är 18 år. Och den bedömningen gjorde man, att han var 18 år.
Mm.
Sen finns det ju också, visdomständerna gick inte att kontrollera, för han hade inga. Och nu har man ju i och med ett överklagande då också gjort en komplettering där man ska undersöka nyckelbenet, som brukar vara en referens för om man är 21 år och äldre.
Vi kan återkomma till det alldeles strax. För det som händer nu är ju att rättegången till slut kommer. Åtal väcks, rättegången kommer igång. Hur många var det som åtalades? Var det 11 totalt eller var det 13?
13 totalt.
13 stycken. Och för att göra en lång historia kort, så de allra flesta frias för skyddande av brottsling och sånt där. Men den här personen då, han döms för mord, men han döms som 17 år och 9 månader och inte myndig, så att säga. Han får 9,5 års fängelse för mord och försök till mord, eftersom han också försökte skjuta kompisen till den här 41-åringen. Vilket han kom undan med ren tur, så att säga. Och sen överklagades det här, som sagt, och det är där vi befinner oss nu. Vi inväntar en hovrättsförhandling, och då har man gjort den här undersökningen av nyckelbenet.
Ja.
Och har ni fått svar?
Nej, den undersökningen har inte gett några resultat ännu. Och det jag borde kanske sagt i inledningsvis, det är ju att det här är ju återigen ett indiciemål.
Mm.
Indiciemålen kräver att man skruvar upp kvaliteten på varje liten detalj och gör det där lilla extra. För att när man saknar direkta bevis, till exempel att man ser skytten eller att det finns DNA lämnat på platsen eller någon talar om vem skytten är, det ger oss andra förutsättningar. Men här måste vi jobba med alla lösa trådar för att se ett sammanhang, och numer så gör ju tingsrätterna och hovrätterna en bedömning av varje bevis i ett sammanhang.
Tidigare så var det mer att man tittade på varje bevispunkt i sig och inget kunde fälla, tyckte man. Men om man lägger samman alla så talar det för en annan bild.
Ja, och därför är det så viktigt att man ser den röda tråden och att man väldigt väl och noga kan förklara varje indicier tillsammans. Mm.
Och det är ju nästan alla sådana här mord i gangstermiljöer, om man säger så. Det är indiciemål egentligen. Och det är väl därför det har varit så svårt att döma, ska vi säga, mördare. Man har pratat om 15-20% i sådana här mål. Och det här med att man ska se alla indicier i en helhet är ju en åtgärd för att man ska förbättra, vad ska vi säga, uppklarningsprocenten eller vad man ska säga. Kan du se att det finns andra åtgärder man borde vidta för att förbättra, öka möjligheten att få dit de här mördarna?
Ja, det här är ju mina personliga åsikter och jag är ju oerhört bekymrad över att vi inte har skapat förutsättningar för att målsägande och vittnen som ser eller drabbas av brott vågar prata med oss. Idag är det sällan, framförallt ska sägas, i den här miljön där grova våldsbrott och skjutningar äger rum, att inte ens målsägande vill medverka. Vi ser det också i utpressningsfall att målsägande inte vill prata. Jag tror vi måste ge bättre möjligheter till målsägande och vittnen att prata och att de vågar prata.
Men det här med anonyma vittnen helt enkelt, eller att, men det är väl sånt man nu har jobbat fram, så att säga, eller jobbar på?
Ja, alltså jag vill att vi ska skapa förutsättningar utan att trovärdigheten för rättsprocessen ifrågasätts.
Mm. För som det är nu så skulle man kunna säga att är man anonymt vittne så skulle det väga lätt, liksom.
Ja, lättare. Och det skulle framförallt kunna bli ifrågasatt på många delar.
Mm.
Jag vill ju, och jag är så oerhört stolt över att vara polis och vara en del av det. Men jag tror också på att vi måste vara schyssta. Vi måste kunna följa lagboken och vi ska inte bli ifrågasatta.
Mm.
Det måste vara utgångspunkten. Och något annat som jag tycker är intressant är ju den, om man sneglar på den danska lagstiftningen, det är ju att all stödbevisning inte presenteras under förundersökningen utan det kan komma under förhandling.
Ja, just det.
Och det tror jag är en framkomlig väg också. För som det är idag så kan man under hela förundersökningen sitta tyst. Och så får man tillsammans med sin offentliga försvarare gå igenom sitt försvar när man har alla bitar på plats.
Man åker slalom mellan de här indiciebevisningarna, de här punkterna, och anpassar sin berättelse och hittar på en alternativ berättelse som åklagaren mot allt rimligt tvivel måste överbevisa, så att säga.
Ja, men visst är det så. Och på något sätt, om jag fullföljer frågan om det finns något, det borde kanske vara så att det inte ska löna sig att sitta tyst under en hel förundersökning. Mm.
Men i Danmark var det ett sånt ärende med dödspatrullen för några år sedan när plötsligt de här personerna från Sverige hade sett vad det var för bevisning som fanns mot dem och de hade anpassat sin berättelse. Om jag inte minns fel så påstod de att de aldrig hade suttit i någon bil eller något sånt. Men sen kom det fram uppgifter faktiskt om att deras DNA fanns. Jag tror att det var något sånt. Och åklagaren presenterade det först i rätten, varpå de här blev jättechockade. Liksom. Vadå, det har vi inte fått sett innan. De var van det svenska sättet att man skulle få se det innan och kunna ge sin förklaring till det. Och då beslogs de ju med att ha ljugit helt enkelt genom att det här dök upp. Och det var väl lite grann av det som gjorde att de fälldes också.
Ja, och det är det jag menar. Där kan inte rättsprocessen ifrågasättas. Det är DNA som görs av forensiker. Det finns en trovärdighet i deras arbete.
Mm.
Men det är svårt för dem att komma med en rimlig förklaring när åklagaren presenterar det i rätten.
Mm.
Och det skulle jag tycka vara borde vara en intressant väg att gå även i Sverige.
Att man skulle kunna spara på en sån där bevisning liksom under förhören. Man nämner den inte förrän i rätten. Liksom.
Ja, men som sagt, det är mina personliga åsikter och funderingar.
Det är intressant att höra.
Utifrån vad jag läser själv.
För man kan ju tänka sig, som du säger, man sitter och är tyst väldigt länge. Man säger bara inga kommentarer, månaderna går, det kanske går ett år. Och sen så presenteras utredningen, och sen när man ser att man är överbevisad på två punkter så erkänner man dem, men man ger någon annan förklaring till det hela. Och sen så förnekar man allt man inte är bevisad på. Och då är det ganska svårt för en åklagare att leda i bevis liksom att den här har begått det här mordet. Så det, ja, jag tycker det är också intressant. Men där har vi också en förklaring till att Sverige har så långa häktestider. Därför att polisen tvingas ju, eftersom vi har det här systemet, säkra upp varenda bakdörr och förklaring som de här kan tänkas ta när de får se utredningen. Och då kritiseras ju Sverige för det, för att man har långa häktestider. Men då kanske man ska ha i åtanke att det faktiskt beror också delvis till stor del på det här systemet som vi har i Sverige.
Ja, jag tycker nog att det finns skäl att tycka så. Alltså, som jag nämnde tidigare, så om man skruvar på varenda åtgärd så tar det tid. Och vi har inte råd att lämna något åt slumpen. Och jag tycker själv att det är beklagligt att väldigt unga människor sitter under lång tid häktade. Men så är det idag. Vi måste utreda brotten klara. Men vi ska också vara öppna när vi inte ser framgångar i ärendet, att också ha en dialog med åklagaren att vi kommer inte längre.
Nej.
Vi bör beakta om den här ska sitta längre häktad. För jag tycker också att det är ibland stötande när de får sina ersättningar för att de har suttit oskyldigt frihetsberövade.
Som det heter. Oskyldigt frihetsberövade, men där skulle man ju kunna tycka att har man då bara sagt inga kommentarer under jättelång tid, så har man ju bidragit till att man har suttit så länge. Då kan man ju ifrågasätta om man skulle ha någon sån ersättning.
Ja, det där kanske inte jag är man att svara på, men jag tycker ändå att utifrån allmänhetens insyn i ärendet, så tror jag att det är svårt att förstå.
Ja.
När någon får höga ersättningsbelopp, när den ändå är en del av en kriminell miljö.
Ja, om vi går tillbaka till mordet då på 41-årige Henke Östman. Det kommer också upp i hovrätten, vet du när?
Nej, jag vet inte när det kommer, för att det finns ju tidsaspekter att följa där när överklagan ska vara inne. Nu avvaktar man väl de kompletteringar som både offentliga försvarare och åklagare gör.
Ja, och hans den dömde själv har ju överklagat via sin advokat och som yrkade på friande dom i tingsrätten. Så vi får väl se hur det går med både åldersbedömningen och hovrättsdomen helt enkelt. Det blir väldigt spännande att följa. Intressant. Med de orden så tror jag att jag tackar dig för att du kom hit. Det var jätteintressant att lyssna på det här.
Tack.
Tack så mycket.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.